sista gången som vi spelar in den här jäkla inledningen. För nu är det 100 försöket gilt.
Alltså om någon frågar mig, vad är den största utmaningen med att spela in en podcast? Då tänker jag svara, att spela in en början.
Ja, det är faktiskt sant. Det är också svårt, för man vill ju inte hela tiden börja på samma sätt. Man vill ju ändå vara så här lite originell och lite...
härlig.
Exakt, lite spontan.
Men det är vi inte.
Nej.
Så det kan vi simpa.
Ja.
I alla fall, nu är det mars.
Jajamän.
Och vi har fått en ny medordförande.
Mm.
Och vi har fått lära känna henne lite mer.
Ja.
För vi tänker att det kan vara ganska kul för alla som kanske inte känner Emma så bra. Att också få lära känna henne lite mer.
Mm.
Och veta vem hon är bakom medu Emma.
Exakt.
Och jag får lära mig hur mycket som helst.
Ja, det är så himla mycket nytt och så himla mycket kloka grejer.
Verkligen kloka grejer. Jag kan säga att vi har fått en klok, ny medordförande.
Mm.
Det kan jag säga.
Ja.
Men vi kanske bara ska sätta igång och lyssna på Emma.
Vi gör det.
Ja.
Välkommen till Radio Kaos,
Emma.
Vi är så glada att få ha med dig,
vår nya ordförande.
Wow!
Ja! Hur känns det? Alltså, hur är det att ha blivit ny ordförande för Medu?
Alltså, det känns ju fortfarande lite konstigt, för att jag blivit väldigt inmatad av Asmir att jag är tillträdande ordförande. Jag är ju faktiskt inte ordförande än. Och nu är jag ju det. Alltså, jättekul.
Ja.
Det är kul saker varje dag. Men det är lite läskigt också.
Vad får man göra? Vad gör du liksom en vanlig dag nu?
Det är jätteolika vad jag gör. Jag svarar på rätt så mycket mejl som kommer framförallt från de olika projekten. Jag kollar igenom olika offerter. Framförallt printofferter då. Sen så är det ju KS-arbetet. Och då är det mycket förberedelser inför luncher. Och det är styrelsemöten. Och bara en så simpel sak som att ändra allas signaturer. Så att de är identiska. Det var rätt så knivigt.
Just det. Så här små detaljer.
Exakt. Mm. Nej, men kontaktkartor och så. Kontakt med skolan.
Mm. Alltså, wow.
Ja. Vad skulle du säga är det bästa med Medu?
Oh, det absolut bästa är att jag älskar att alltså, pilla och komma fram till nya roliga idéer. Utveckla projekten. Det tycker jag absolut roligast. Och det är också därför som jag har sagt just medieordförande. Liksom. Jag älskar Medu.
Ja. Hur började du engagera dig från början? Vad var din första grej i Medu?
Min första grej var ju styrelsen.
Ah.
Och då förra året så satt jag på positionen Head of Inspiration. Vars uppgift är att samordna workshops och ta kontakt med föreläsare och så. Och varför jag sökte från början var väl egentligen för att jag hade varit på någon av beer pong-eventen. Och bara kände att det var kul folk.
Älskar beer pong. Alltså det förenar ju alla.
Ja, ja.
Jag är fortfarande usel. Alltså jag skäms så mycket. Jag måste öva verkligen nu. Speciellt ett året. Förra året var det ändå lite okej att vara dålig.
Nu måste du vara queen.
Nu måste jag vara queen.
Ja. Vi tänkte så här. Kan inte du berätta lite om vem du är? Jo. Alltså så här från början. Vem är Emma?
Wow. Stor fråga.
Ja, jag vet.
nej, men jag är uppväxt i Saltsjöbaden. Med min familj. Och när jag var 9 så flyttade vi ner till Skåne.
Mm, var i Skåne? Och
Helsingborg.
Förlåt. Jag kommer från Helsingborg.
Nej, men så där har jag sen, där jag vill egentligen mest uppväxt, så att säga. Och bott vid havet och gillar att hänga på stranden och lite så. Så pluggade jag på Posivdas i Helsingborg som är rätt så... omtalad skola. Många från handel som har gått på Positas i Malmö eller Positas Helsingborg. Jag älskar att åka snowboard.
Wow! Det visste jag inte.
Du visste inte det?
Nej.
Wow. Nej, det är typ det första jag säger, tror jag. Eller så här, ofta. Att jag älskar att åka snowboard. Jag säsongade i Kanada. Efter studenten. Och sen har jag också varit i Japan i några månader och åkt snowboard. Så jag åkte en del och det är ju väl den största liksom, så här, sorgen med att plugga är att man inte har råd och tid att göra det man tycker bäst om.
Ja, såklart.
Men så det är väl egentligen lite där jag hittade mitt såhär mediaintresse. För att när jag inte har hållit på med snowboard eller skidåkning så har jag fotat mycket.
Mm-hmm.
Jag skulle inte säga att jag särskilt bra nu liksom. Mm. Men jag var 13 och jag var väldigt duktig. Och senare tid så är det väl framförallt grafisk design som jag gör. Det är min grej.
Mm. Gud vad kul. Och gud vad bra du var på att berätta om dig själv. Jag har aldrig kunnat
berätta så här bra om mig själv. Men så här, men hur hamnade du i Stockholm sen? Igen?
Alltså egentligen så var det för att när jag var ute och reste så visste jag inte riktigt. Jag hade inte bestämt mig om jag skulle söka in överhuvudtaget. Jag hade tagit 2 år ledigt. Och mina föräldrar var väl lite så, men ska du inte läsa juridik i Lund ändå? Och jag visste innerst inne att jag inte riktigt ville det. Och jag tyckte att det var väldigt svårt att bestämma vad det egentligen var jag ville. För att jag är väldigt intresserad av mycket naturvetenskapliga ämnen. Kemi och biologi och sånt tycker jag är fantastiskt intressant. Men på någon vänster så fick jag bara höra så här massa bra om handel när jag var ute och reste. Och med folk jag pratade med som också skulle söka in. Så var det många som berättade om att de hade handels i Stockholm som förstahandsval. Och sen så handels i Göteborg som andrahandsval. För att man på något sätt trodde att det var samma sak. Eller lite så. Så jag sökte faktiskt egentligen handels bara för att jag skulle söka något. Och så hade jag juridik i Lund som andrahandsval. Och så kom jag in på handels. Så det blev lite så här. Jag bestämde inte riktigt själv utan jag bara lät det bli som det blev.
Men det är väl ofta så det blir också. Många gånger, det är inte jättemånga som kanske har så här skittydligt hela tiden vad man ska och vad man vill och sådär.
Jag vet fortfarande absolut inte vad jag ska eller vill. Och jag vet inte om en ekonomiutbildning egentligen är det bästa för mig. Men jag trivs ju bra på skolan och jag trivs med kurserna och så. So far so good.
Mm. Nice. Jag är lite nyfiken på Kanada och Japan. Vilket var bäst?
Det var, båda var bäst på olika sätt. Kanada var väldigt bra för jag lärde känna otroligt mycket nya kompisar. Och jag fick arbetslivserfarenhet på ett... Jag jobbade inte i Japan. Utan i Kanada fick jag arbetslivserfarenhet genom kundkontakt i en helt annan kultur. Liknar ju den svenska kulturen mycket. Men ändå väldigt amerikanskt. Med att man ständigt frågar, how are you doing? How was your ride? På ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige. Det tyckte jag var intressant. Ja, och sen var jag i Kanada betydligt längre.
Okej, hur var du där?
Jag var där i 6 månader. Och sen så var jag i Kalifornien precis efter. Så jag var borta rätt så länge totalt. Men just i Kanada var jag 6 månader. Men det bästa med Japan var ju, alltså skidåkningen är ju fantastisk i Japan. Det är inte lika branta backar och så. Men det är så ofantligt mycket snö. Så det spelar ingen roll. Man ligger bara och rullar runt ändå.
Gud vad nice.
Det var jättehärligt.
Wow. Men åkte du ensam då eller hade du sällskap liksom?
Nej, jag hade faktiskt sällskap. Så till Kanada åkte jag med mina 3 tjejkompisar. Och vi kände inte varandra så väl innan vi åkte. Men vi hade så här gått i parallellklass på Positas. Och alla hade gemensamt intresse och det fick liksom bära eller brista. Vi åkte lite med inställningen att vi inte behövde umgås om vi inte trivdes med varandra.
Bra, men, att falla tillbaka på det.
Ja, men de 3 tjejerna är ju mina absolut bästa kompisar i livet. Så det är ju, det blev en full träff. Till Japan åkte jag med en av dem. Så vi tog det ett steg längre. Vi körde en andra minisäsong.
Åh, det var kul. Det är häftigt att man blir så nära någon också när man hamnar på otrygg mark. För då är det liksom...
Då har man ju bara varandra på något sätt.
Ja, man blir varandras familj nästan.
Man tyr sig mycket till varandra.
Vilken är din favoritfärg?
Blå.
Mm.
Ljusblå, om man ska vara specifik.
Så passande med mig.
Mm.
På vad älskar du ha ljusblått? Finns det någon sån här grej som... Alltså, så här, kläder, ska det vara inredning, ska det vara... Eller bara generellt?
Nej, men när det är min favoritfärg är det ljusblått. Mm. Jag skulle nog inte måla hela min lägenhet ljusblå. Men i grafisk design gillar jag blått. Och jag har mycket blåa blusar och skjortor. Generellt sett. Men kanske inredningsdetaljer då.
Ja.
Mm. Men så här, om du skulle måla din lägenhet i en färg. Alltså bara en färg.
Allt i en färg.
Ja. Vad hade du valt för färg då?
Då får vi inte säga typ vit. Det blir jättefint.
Nej, precis.
Jag var på väg att säga vit. Men jag insåg ju att det är väldigt opersonligt. Nej, men alltså jag skulle nog ta ljusblått. Jag hade hela mitt rum så här i en ljusblå nyans när jag var liten. Och mina tjejkompisar förstod inte, för varför hade jag inte den här chockrosa eller så här neongrön. Men den ljusblå färgen gillar jag.
När jag var liten var det också min favoritfärg. Och jag hade sett på Pingu att de här pingvinungarna trillade ner i typ en liten pool så att de blev blå. Så jag tänkte att Jag ska ha blåa barn när jag blir stor. För man kan ju uppenbarligen bara doppa dem. Tyckte det var bästa grejen. Så blåa barn. Det är målet i livet.
Ja.
Hoppas fortfarande lite.
Wow. Ja.
Mata med blåbär kanske.
Jag tror det funkar.
Ja, jag hoppas.
Vi har ju letat runt så här på nätet. Typ
roliga.
Nej, alltså ingenting som är så här roliga lära känna frågor. Ja, så det är ingenting
farligt. Jag tänkte att du hade googlat mig och så här letat upp dirt. Jag bara, shit.
Så elak är jag.
Vad händer?
Nej. Men så här, vilken är din favoritdoft?
Favoritdoft? Alltså jag älskar ju, alltså det jag går igång på mest är ju herrparfym.
Mm.
Jag använder ju pappas parfym för att jag tycker den doftar så gott.
Mm.
Och det behöver inte vara någon specifik. Det är bara att den är manlig på något sätt. Det kanske är lite märkligt.
Jag kan inte, nej men jag kan inte förstå det. Nej, ja, faktiskt.
Det doftar så gott. Och jag gillar alltså så här kvinnlig, feminin parfym också. Och unisex parfym också. Men det är något speciellt med den manliga parfymen. Det, nej, nu har jag jättemånga dofter. Nyklippt gräs. Klyvt trä. Alltså så här, när det regnar ute så känner man, om man går förbi ett sågverk, så känner man den här trädoften. Och nytvättade lakan.
Alltså nytvättade lakan måste ju vara typ det bästa på jorden.
Mm.
Alltså just det här, bara få krypa ner, alltså bara känna hur det, och så vika in täcket överallt. Älskar det.
Som en burrito.
Verkligen som en burrito. Burrito känns det är så coolt att först när man tänker så här bara favoritdoft, så när du sa det så tänkte jag bara, vadå, det finns ju typ inga dofter, tänkte jag. Sen finns det hur mycket som helst när man börjar tänka.
Alltså, typ så här hembakta kanelbullar. Det är också en bra doft.
Den är nice.
Mycket spännande fråga.
Ja men faktiskt, jag gillade den.
Sen kommer vi in på nästa fråga. Vilken är din bästa danslåt?
Oh, jag måste säga Intoxicated. Den är bra. Det finns ju så många.
Ja. Absolut.
Men det är en bra så här första låten på förfesten låt. Släppa drinken och dansa lite.
Det är så nice när det kommer en sån låt och man märker att det är så många som bara skjut till dansgolvet.
Mm.
När man lyckas få in den.
Ja, brytpunkten. Ja.
Mm. Mm. Som vänder kvällen lite.
Mm.
Från det här stela till woohoo.
Ja, men faktiskt.
Och sen är du lik den du var när du var liten?
Nej, det skulle jag nog faktiskt inte säga. När jag var liten var jag väldigt jag hade liksom ingen egen vilja. Jag var väldigt följsam och gjorde som alla sa. Och jag hördes nog inte så mycket. Jag satt mycket och pysslade. Kanske inte den som hängde med mest folk, där jag tydde mig lätt till ett fåtal personer liksom. Och jag skulle säga att visst så hänger mycket det kvar, men jag har blivit betydligt tryggare i mig själv, och jag tror det är därför jag är så pass extrovert som jag tror att jag upplevs. Jag tycker inte om att vara själv. Nej. Och det tyckte jag jättemycket om när jag var liten.
Mm.
Så jag stängde ofta dörren till mitt rum och ville inte att någon skulle komma in.
Vad spännande.
Och nu är jag mer såhär, jag klarar inte av att vara själv. För det är så jobbigt att vara själv.
Alltid.
Alltså, korta perioder såklart.
Ja, men,
I helgen så hade jag en hel dag själv. Och i slutet av dagen så kände jag bara, nej. Nu vill jag inte vara själv mer.
Nej.
Men det är klart, det är behövligt. Och det är saker man måste öva på såklart. Men jag trivs bland folk.
Ja.
Och jag gillar att prata. Och jag står gärna på scen. Vilket jag nog inte skulle gjort när jag var mindre.
Hur har du gått från att kanske inte tycka om att stå på scen till att faktiskt tycka om att stå på scen? Jag tänker att det är väl ett drömscenario för många. Alltså jag hade älskat om jag bara fick den. Vaknade upp och tyckte om att stå på scen en morgon.
Mm. Jag tror att... Jag vet inte riktigt när den här liksom förändringen har skett. Jag tror att det kan ha att göra liksom tonåren där någon gång. Jag vet inte om jag jobbade aktivt med min självkänsla. Men helt plötsligt så kände jag mig väldigt mycket mer trygg och så säker mig själv. Jag reste rätt så mycket när jag var i den åldern. Mina föräldrar lät mig åka iväg själv. Och jag tror att det har utvecklat mig rätt så mycket. Att jag vågar träffa nya människor. För att man lite var tvungen.
Mm.
Var borta 3 veckor själv. I ett annat land. Och då kan man ju inte vara tyst och blyg. Då händer inget kul.
Nej, såklart.
Så jag tror att det har väl format lite. Att man har hamnat i situationer där man verkligen behöver hitta kompisar för att överleva.
Ja.
Men du är lite sen, tvingad till det.
Ja, men lite tvingad. Och sen också att jag har fått väldigt mycket beröm. När jag till exempel har redovisat saker i skolan och sådana saker av mina lärare. Och typiskt duktig flicka, då vill man ju göra mer av det. Man gör det man är bra på liksom. Ja, det är väl egentligen så enkelt. Jag kan inte se någon så här tydlig brytpunkt att här gick det från att jag satt i ett hörn, vilket jag tyckte det. Men till att jag älskade att synas och höras. Men mer att man bottnar i sig själv. Jag jobbade väl ändå rätt så mycket på det aktivt. Det gjorde vi alltså som en del av en kurs när vi gick första året på Positas.
Det var bra.
Jättebra.
Varför inte alla det så?
Vet inte.
Man jobbade jättemycket med feedback till varandra och man jobbade på att se sig i spegeln varje morgon och så här, visions and goals och skrev ner saker man var bra på, saker man ville jobba på. Bra strategi, tycker jag.
Ja, men det är ju faktiskt jättebra. Vilket bra tips. Det borde man borde verkligen göra det.
Mia Törnblom är annars mitt bästa tips.
Jättekul, för jag lyssnade på henne igår i en podd. Och just då sa hon ju att hon alltid skriver ner, så jag tänkte precis på det. Vad kul att du, så här, är hon en inspiratör?
Absolut. Jag har läst flera av hennes böcker, både om ledarskap och självkänsla och hennes ish självbiografi. Väldigt bra. Mycket inspiration att hämta där. Och mycket konkreta verktyg och tips ifall man känner sig osäker eller har dålig självkänsla eller självförtroende.
Vad spännande. Vilken bok ska man börja läsa av hennes?
Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är den som, jag tror den heter Självkänsla nu.
Ja, det är också något.
Jag tror den heter så, jag är inte hundra, jag vågar liksom inte sätta livet på det.
Nej.
Den är jättebra. Där kommer bland annat de här verktygen att innan man går och lägger sig så ska man skriva 3 saker man är tacksam för. 3 saker man är bra på. Och 3 saker som man vill åstadkomma dagen därpå. Och en sån grej tar man sig väldigt sällan tid för, men när man gör det så är det så otroligt effektivt.
Ja.
Och de här 3 grejerna man skriver upp gör man nästan alltid. Och de här 3 grejerna man skriver vad man är bra på identifierar man sig verkligen med och typ lever efter. Det är coolt.
Jättekult.
Gud vad häftigt. För jag tänker också att det blir som en påminnelse. Alltså varje dag. För annars är det så lätt att man gör det en gång och sen så försvinner det.
Precis. Men vi har köpt oss en bok så här one line a day. Som man ska skriva. Jättebra grej. Att varje kväll innan man går och lägger sig så skriver man en rad om dagen. Och där skulle man kunna vara vinnig att man lägger till det.
Så har man den vid sängen.
Precis.
Det gör jag också. Men jag har en liten svart bok. Där jag skriver upp så här. Om jag vaknar mitt i natten och kommer på en sån genialisk idé så skriver jag upp den. Och så vaknar jag på morgonen så är den kanske inte så genialisk. Men, men man kommer ihåg den i alla fall.
Ja, och den kan ju också vara genial. Okej, om du inte var den du är, vem skulle du vilja vara?
Jag skulle vilja vara en person som har jättelätt för siffror. Och typ logiska samband. Det hade underlättat mitt liv något enormt.
Ja, I feel
jag har alltid tyckt att matte var kul och att statistik och så intressant. Inte längre. Nej, tack.
Det blir så tydligt när man kommer till Handels kanske att det är inte ens bästa grej för det är så många som är så himla bra. Ja. Om man då inte har dem riktigt där så blir det så bara,
det här inte. Ja, och sen när man hellre gör andra saker. Att det inte kommer först liksom.
Nej, men en sån person skulle jag säga. Och en person som har väldigt mycket disciplin och är principfast. Så jag kan ha mina principer, men jag går väldigt ofta ifrån dem på grund av omständigheterna. Vilket kanske är bra i vissa lägen. Men i andra lägen så måste man gå på sig också. Och det tror jag att jag kan vara väldigt man kan säga det som en bra grej och en dålig grej. Jag är bra på att kompromissa, men kanske inte alltid just upp för det jag egentligen tycker.
Så någonting däremellan.
Ja.
För att för principfasta människor är också sjukt jobbigt att jobba med.
Jobbiga
att
ha gärna.
Ja, men jag vet själv att jag kan vara principfast på vissa punkter och bara så här. Okej, nu får jag ge mig. Men en kombo. Det där med att grått alltid är så himla nice egentligen. Det låter så himla tråkigt, men de här gråa människorna som är lite mitt emellan. Det är ändå nice.
Ja. Okej, men så här då. Om vi säger så här att du inte pluggade på Handels. Vad skulle du göra idag?
Då hade jag mest troligt pluggat juridik i Lund. nej, men skämt åsido, om jag skulle gjort någonting som inte har med plugga överhuvudtaget att göra, så skulle jag nog varit fast på någon skidort och jobbat därifrån. Och förmodligen så, om jag kände mig själv rätt, så hade jag försökt att hitta ett liksom jobb där jag kan utvecklas och kanske klättra inom organisationen för en skidort. Inte jobba på ett fik, utan jobba verkligen med att utveckla skidorten. Strategi och sånt.
Gud vad spännande. Vi kanske är där vi kommer hitta det sen också när det blir klart Handels.
Ja, det är inte omöjligt.
Nej.
Det är
inte helt omöjligt.
Okej, nu har vi en stenfråga.
Den hittade, den hittade jag också. När jag, med min googling. Så här.
om du var en sten, eller en stenbumling, stod i frågan, var skulle du vilja ligga någonstans?
Wow, jag skulle vilja ligga på havets botten, typ i Mauritius. Oh. Förstår ni vad mycket coola fiskar och balla grejer man skulle uppleva? Nej, men något sånt. Ja. Alltså jag vill inte, alltså jag älskar att vara i skogen och så. Men en sten i skogen är rätt så ensam och tråkig.
Det blir mossa
Nej, men jag
blir mossa.
Efter snowboardåkningen så är ju dykning så här mitt största sportintresse. Så därför så när på botten någonstans. Så kan man bara ligga där och kolla på allt som åker förbi.
Mm. Vad hade varit drömfisken att se?
Drömfisken att se?
Ja. Jag vet inte om man har en drömfisk.
Nej, jag vet inte heller. Jag har sett... min drömfisk var... vad heter de ens? Valhaj. Ni vet en haj, jättestor. Ja, ja. Med en sån här jättebred mun.
Ja.
Visst heter de valhaj?
Jag vet att jag inte har den blekaste.
Nej, jag vet inte. Vi säger det.
Men jag tror den heter valhaj. Och whale shark. Det är valhaj.
Det måste det vara.
När jag var på Filippinerna och tog mitt dykcertifikat, min första dag, alltså som jag fick dyka på riktigt, så ser jag en sån här val. Och då var det så här, det kan inte bli bättre än så här. Så att jag har lite förstört det för mig själv redan. Jag var livrädd, för den kommer mot den verkligen. Och så har den så stor mun, alltså munnen är lika stor som en själv. Och så bara så här suger den in allt på sidorna. Och den kommer verkligen såhär mot dig. Så jag trodde ju 100% att den skulle äta upp mig. Och det heter ändå valhaj.
Ja.
Och hajar äter människor. Men den här äter bara plankton. Tack och lov. För jag var livrädd. Mm. Men
en snäll haj.
Den var väldigt fin. Den är enorm. Det var bara en bebis liksom. Men den var så här 2 meter.
Men gud. Oj, men kan de typ råka typ en människa? Eller spotta dem ut?
Alltså jag tror snarare... Jag tror inte deras tänder och sånt är gjorda för att äta människor. Men jag tror framför allt, alltså det som skulle kunna hända är nog att den har dålig kroppskontroll och typ kör på en.
Ja.
Kanske.
Mm.
Men jag tror inte man som dykare vågar komma sån här.
Ja, men gud vad häftigt.
Mm. Det var asball. Men annars är det väl någon sån här jättefarlig småfisk i Australien typ. Vet du om dragonfish?
Mm.
Så blir man stucken av något sånt så dör man så här på direkt.
Och det är din drömfisk att vara
nära. Nej, inte vara nära, men att se. Det är skitcool. Alltså, ja. Jag har varit nära döden. Oh.
Ja, det är förstås. Bara man kommer levande ifrån. Så.
Ja, så är det en vinst.
Ja.
Det är en vinst.
Eller vinst. Någonting man alltid kan säga. Sin fun fact är ju spikad för resten av livet. Om man har en sån grej.
Absolut.
Ja, så himla praktiskt.
Ja.
Fantastiskt. Okej, nu kommer vi in på drömmar.
Mm.
Mm. Och då är frågan, har du alltid haft tydliga drömmar eller mål i livet?
Mm, det var frågan.
Mm. Du.
Svaret är ja. Alltså drömmar gör jag ju jättemycket. Jag drömmer framförallt otroligt mycket mardrömmar. Men jag drömmer ju också så här dagliga visionsdrömmar. Just nu så drömmer jag väl om att ligga på en strand någonstans.
Förståeligt.
Och min nästa så här resedröm är att få åka till Nya Zeeland och både åka skidor, uppleva naturen, kolla på coola djur. Det är väl så här de konkreta drömmarna jag har just nu.
Mm.
Sen hade jag ju såklart också velat se in i framtiden och ha ett skitcoolt jobb på något bolag och sitta som projektledare för en liten marknadsgrupp. Så det är väl så här en karriärdröm, eller vad ska jag säga.
Så,
men jag drömmer mycket.
Mm, vad kul. Så du är en drömmande person.
Mm, det är jag. Sen så skiftar de rätt så. Ena dagen så vill jag bli marinbiolog och andra dagen så vill jag bli arkitekt.
Mm. Men det är ändå skönt att man kan få drömma så fritt.
Ja, men faktiskt. För jag kan nästan, alltså, ja, men jag, ja. Det måste ju ändå vara roligare att drömma än att så här. Jag kan nästan känna att det hade varit lite tråkigt att vara så här, en grej. Det här ska jag göra, och sen så.
Mm.
Om gör man det bara?
Ja. Kan också vara avvis människor som har så här en grej och så bara satsar dem. Och så blir de bäst på det.
Mm.
För jag blir också sån att jag bara oj, det har man inte en podd. Nu glömmer jag att vi poddar. Jag menar att man byter väg.
Swish.
Ja, swish. Den effekten.
Ja, nej, men det är skitcoolt. Jag är verkligen imponerad över folk som alltså sedan länge har haft så här tydliga mål och drömmar. En av mina tjejkompisar var fast besluten om att hon skulle bli ambulansförare när hon var kanske 14. Och hon körde olika volontärarbeten och hon tog sprutor på barn frivilligt på helgen. Och hennes CV var ju liksom längre än de flesta när hon var 17. Och nu är hon snart helt färdigutbildad så hon ska bli ambulansförare. Och det är coolt att man har bestämt sig så tidigt och verkligen så här driver det i hamn.
Mm.
Jag är ju inte en person som klarar av det för att jag byter så ofta vad jag drömmer om. Så jag lär nog hamna lite hejhopp.
Det gör ju det hela desto mer spännande.
Ja, faktiskt.
Ja, ja, ja. Mm. Men jag tänker så här, har det funnits några drömmar nu som har varit läskiga för dig att, liksom, att löpa linan ut med? Att så här förverkliga?
Mm. Alltså, nej. Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, men inget som är så stort att jag tycker att det blir läskigt. Det är ju klart att man har drömt om kanske ett jobb. Och sen så är man rädd att man tar sig vatten över huvudet genom att bara söka jobbet.
Mm.
Men det är inte ens säkert att man kommer på intervju. Alltså, en sån sak.
Men om du då är lite rädd, hur gör du för att våga? Alltså, hur tar du det där steget att faktiskt våga?
Oftast så är jag väldigt bra på att prata med mina kompisar. För att jag vet att de är väldigt bra på att peppa mig. Så att medvetet så säger jag att jag tycker att någonting är jobbigt. För då är det nästan som att de tar telefonen och så här ringer. Och sen så får jag den tiden på mig att tänka. Som signalerna går liksom.
Mm.
Så det är väl en strategi. Att jag sätter mig i den situationen. För att jag vet att folk kommer pusha mig till att göra det.
Mm.
Men annars brukar jag inte göra så. Det är inte så ofta jag gör saker som jag är rädd för. För så här. Jag hade en dröm om att hoppa bungee jump till exempel. Mm. Men jag är inte höjdrädd. Så jag var inte rädd för det. Och jag är liksom inte rädd för att dö heller. För det tänker jag att det gör alla. Så att jag skulle nog säga att jag är där. Jag är faktiskt inte rädd.
Nej.
Det är mer prestige och så här karriärsrelaterat där jag skulle säga att jag blir rädd. För där har alla andra så höga förväntningar på en. Och jag vet inte om jag har de förväntningarna på mig själv, men man liksom...
Man kommer med
lite så, ja, men man lite så tar andras förväntningar på en och gör dem till sina egna. När jag egentligen inte alls har det fokuset eller bryr mig.
Var du någonsin rädd i din kandidering till med dig att någonting skulle gå snett? Eller var du orolig eller nervös?
Jag var ju nervös över att någon annan skulle söka som såklart var så mycket mer social och rolig och skulle sköta det där så mycket bättre. Och bara så här totalt utklassen. Det var väl alla rädda för. Mm. Men när jag fick reda på att jag var ensam kandiderande så var det ju, alltså det var ju lättnad, för det kändes ju som att rimligtvis får jag inte 50% protest.
Nej.
För då hoppar jag av och flyttar till Ibiza. lite så. Då vill jag inte träffa någon på skolan mer.
Ändå lösningsorienterad.
Men då är man så här hatad. Då vill man ju inte ens vara på skolan. Så det var ju skönt. Men samtidigt så vill man så här lite bevisa att man vill det här tillräckligt mycket och att man kan. Så det är ju typ lite jobbigt att kampanja mot sig själv. Så det var väl där jag var lite nervös. Och sen så när jag fick så här det svart på vitt att jag var självkandiderande, då började man ju bli nervös. Hur ska jag... Nu är Medu i princip liksom, nu är det jag som kommer få styra Medu framåt. Och då blir man nervös. Vad är det jag egentligen vill göra? Alltså jag vet ju att jag vill göra det här. Men när man ska stolpa ner konkret vad det är man vill göra så kan det bli väldigt svårt. Och sen vill jag inte göra någon besviken. Så det vill man ju inte. Och det kommer man göra. Men man vill ju inte det. Nej. Och sen så var jag väl, min största rädsla var ju att jag inte skulle ha tid till mina kompisar. Framförallt mina kompisar på Handels. Men också mina kompisar utanför skolan. Och det är ju den absolut svåraste pucken. För att även ifall folk har väldigt mycket insikt i att det tar mycket tid vad vi gör, så blir de ändå besvikna när jag är uppbokad. Och jag gör mitt bästa för att vara spontan. Men det är ofta som det blir fel.
Mm.
Det blir fel väldigt ofta.
Mm.
Det leder faktiskt lite in på en fråga.
Ja.
Om just den här balansen.
Mm.
Kring att vara medieordförande och att vara Emma. Ja. Hur fixar du till den? Liksom, eller hur tänker du att du ska hantera det?
Det är ju min livsfråga just nu. Det är jättesvårt. Och jag vet helt ärligt inte svaret på det där. Men min strategi är ju att boka min kalender. Jag bokar in när jag ska äta middag med folk. Jag bokar när jag ska träna. Nu har jag också börjat boka in spontana timmar där jag egentligen, där jag gör arbetsuppgifter från en to-do-list liksom, men det är inte det är inte livsviktigt. Så att om jag får ett meddelande eller om jag är sugen på att ta fika så kan jag klämma in det där.
Ja. Vad smart.
Nej, men jag har börjat med det denna veckan. Nej, men jag verkligen, för att jag har haft så dåligt samvete i helgen över alltihopa och just funderat kring den här frågan. Hur ska jag, det har gått en vecka. Hur ska jag få ihop detta? För det är, till skillnad från att plugga så känner jag att när jag har pluggat så har jag okej, men jag ska ha inlämning på fredag. Men jag kan disponera tiden lite ut efter och jag kan gå och ta en spontan fika för den tiden tar jag igen. Men när det blir att man har möte på möte en hel dag, då har man ingen tid man kan trycka in och hitta på något spontant.
Nej, hur mycket man ens vill. Ja, ens tid beror på andra.
Ja, där. Och om jag inte dyker på mötet så kanske inte det är hela världen, men då gör jag ju någon annan besviken. Så det är...
Men vilket bra tips.
Men jag har funderat jättemycket på det, hur jag ska lösa det. Jag tror ändå att det är en bra lösning. Att man bara så här budgeterar för det i sin kalender.
Mm.
Och sen så får man bara tänka att det är ändå en studentkår vi driver. Och det är inte på liv eller död.
Nej.
Och tanken är att man ska ha kul. Och det blir inte kul om man bara har dött så mycket att göra.
Nej, precis. Och jag tänker att om du just är liksom ordförande för mer, som inte du har kul, så kommer du ju signalera någonting till andra. Alltså...
Ja, det kommer ju sprida sig,
men precis, tänker jag. Då så är det är verkligen viktigt. Nej, men lite så tänker jag att det ändå blir en slags aura över utskott.
Det tror jag också. Jag tror det gör jättemycket vad man har för vilket mode man är i.
Mm.
Nej, men sen har vi ju snackat mycket om så här, om må bra i vår podd. Och så här, hur gör man för att faktiskt må bra?
Mm.
Hur tänker du kring det? Hur gör du för att må bra?
Mm. Där tänker jag... Då blir det, alltså det blir väldigt personligt liksom. Jag kan inte ge tips till alla. Men personligen så trivs jag väldigt bra när jag får tid till att ta hand om mig själv. Tid till att reflektera. Jag behöver de här få timmarna när jag är ensam. Även ifall jag oftast inte vill det. För att det är då man bara börjar reflektera och tänka på allt och få varje timman och så. Men det behövs. Mitt alltså, största tips av allt är ju att bada. Med badbomb och ansiktsmask.
Oh.
Och måla naglarna. Det försöker jag få in i alla fall 2 gånger i veckan.
Oh.
Och även ifall det kanske... Ibland har man en halvtimme, ibland har man 4 timmar. Men det spelar ingen roll så fort man får den halvtimman och bara så här andas.
Mm.
Är väldigt, väldigt skönt.
Mm.
Nej, men sen är det de klassiska. Träna bra, äta bra och sen umgås med dem som man tycker om. Och inte jämföra sig så mycket med alla hela tiden.
Nej, och hur gör man för att inte göra det? Särskilt på Handels, tänker jag.
Jag tror att först och främst så om man börjar jämföra sig med någon så får man tänka på att den här personen är bra, väldigt bra på den här saken. Men det kanske låter dumt, men man får också se vad den personen är mindre bra på. Det låter dumt, för man ska inte gå runt och bara, men den personen är dålig på det här.
Nej,
men om jag ser en person som är jätteduktig på att träna så vet jag att den lägger inte lika mycket tid på att jobba eller lika mycket tid på att plugga. Man har bara ett visst antal timmar om dygnet och man kan inte göra allt.
Precis.
För det är ofta när man lägger ihop de här olika egenskaperna hos olika personer som det blir en så här fiktiv person som aldrig skulle kunna existera för att det är fysiskt omöjligt.
Mm, exakt.
Och det är det som gör den stressad.
Mm.
Och de som gör allting, då brukar jag också lite elakt tänka att den personen mår nog inte så bra. Jag kanske ska skriva till den och fråga hur den egentligen mår. För att det är inte hållbart.
Nej.
Bra tips.
Mm. Men alltså, hur kände du typ ditt första år på Handels? När allting var nytt och allting är så himla roligt. Var det som en chock för dig att det är så mycket liksom?
Ja, på sätt och jag hade ju varit ledig då i 2 år. Så jag skyllde nog mycket på det.
Mm.
Jag var lite såhär, jag bara, ja men vadå? Så här var plugget när jag pluggade på gymnasiet också. Det är bara att min hjärna har kopplat av i 2 år. Och jag har inte liksom kollat på tal, jag har inte läst en bok. Och då får jag skylla mig själv. Lite den inställningen hade jag. Nu gäller det för mig att springa i kapp. Jag vet inte om det var bra eller dåligt. För jag tänker att om jag hade kommit direkt från gymnasiet och haft jättemycket. Och sen börjat plugga och haft ännu mer. Så hade jag nog tyckt att det var jobbigare. För nu har jag ändå fått ett avbrott där jag kunnat återhämta mig lite. Kunna få perspektiv. Jag tycker inte att tentorna är lika jobbiga nu som jag tyckte på gymnasiet. Jag tycker inte mina betyg spelar överhuvudtaget lika stor roll som på gymnasiet. Bara sådana saker att jag har satt det lite i sitt...
Men fått perspektiv på allt.
Perspektiv på grejer.
Det är inte lika livsviktigt med ett betyg. Kanske. Nej.
Och att fejla sin första tenta. Klart att det är jobbigt. Men jag hade nog tyckt att det var mycket, mycket jobbigare om jag hade gjort det på gymnasiet. Eller om jag hade gjort det om jag kommit direkt från gymnasiet. För nu är det lite så, det är inte hela världen. Jag pluggar på sommaren, det spelar ingen roll.
Men man vet att man överlever på en vis. Det är inte hela världen. Men det tar tag innan man kommer dit.
Sen tror jag att ett jätteviktigt tips som jag själv är väldigt dålig på är att när man har en sån här riktigt bra dag, vissa dagar så gör jag ingenting. Alltså jag kan ligga på soffan och kolla på bron.
Jag älskar bron.
Ja, men jag älskar bron. Och alltså kanske sitta och göra någonting Illustrator, visst, alltså man gör något, men väldigt, väldigt lite. Och andra dagen så tränar man, man skriver 2 uppsatser, man går på 2 möten och sen jobbar man lite och sen tränar man igen och sen så äter man middag med den där kompisen som man inte träffat på länge. Jada, jada. Att man får in och så gör man hela sin to-do-list på en dag. Och om man då går runt och berättar det här för folk, bara, ja men idag var jag uppe 16:45 för jag gick och tränade. Vilket jag liksom berättade för mina kompisar igår.
Ja.
För att man skryter om det för att man själv ska må lite bättre. Gör ju att den andra personen mår så mycket sämre. För att den har missat tid. Mm. Och det tror jag är en sån grej man inte tänker på. För att man säger sådana saker som att. Ah, nej men jag pluggade så här mycket helgen. Det var så skönt.
Ja.
Man säger det och inget illa menat. Utan egentligen bara för att få lite bekräftelse. Att det jag gjorde var bra. Men det skadar så mycket. Så att ibland kanske man bara ska tänka på att vara lite tyst.
Ja, för sen, man glömmer ju lägga till det här. Att ah, men dagen innan det så låg jag i soffan hela dagen.
Exakt.
Den delen missas ju.
Eller att imorgon tänkte jag ta sovmorgon till 9:00.
Precis.
Mm. Ja men verkligen. Så klokt. Faktiskt. För jag tror inte att det är så många som verkligen tänker efter.
Nej. Och sen dessutom så tänker jag att man verkligen ska vara snäll med sig själv i det läget. Att okej, jag har inte gjort ett drit idag. Jag har bara legat och kollat på bron. Men det är också helt okej. Alltså man måste ju få ha sådana dagar.
Ja, jag tänker också att ja, men lite det som Marika var inne på när vi poddade med henne för jättelänge sedan, känns det som. Då kom hon in på det här att man kan inte vara alla versioner av sig själv samtidigt.
Mm.
Alltså att ibland så fokuserar man jättemycket på karriären, ibland så gör man inte det. Men att det är liksom på det stora hela så har man ändå någon slags balans. Det tycker jag också var så himla klokt att det är så här, ja men en period kanske jag tränar jättemycket och sen så gör jag inte det.
Mm.
Men det
jämnar ut sig.
Precis.
Mm. Ja, hon är klok, Marika.
Ja.
Ska man ge henne. Ja, men nu har vi ju fått lite här. För vi tänkte, har du några kloka lifehacks att dela med dig av? Vi har fått lite av det. Har du någonting annat?
Bada. Inte jämföra sig med andra. Tänk innan man pratar. Var snälla mot varandra. Kramas mycket.
Mm. Gud, vilka härliga tips.
Mm.
Vad skulle du säga? Alltså, vad skulle du säga typ att folk åker dit mest på, typ av de grejerna. Förstår du vad jag menar? Nu vet jag.
Vad åker dit på?
Alltså vad man misslyckas med.
Mm-hmm. Jag tycker folk kramas generellt alldeles för lite. Jag älskar att kramas. Så fort ni ser mig i skolan får ni krama mig.
Det lovar vi.
Mm.
Ja, det gör vi.
Mm. Det gör vi redan.
Ja,
det gör vi. Men redan. Anyone.
Du kommer få så här efter detta så kommer alla, du kommer bli omringade av kramar.
Mm.
Vilken lyx.
Mm. Jag hoppas det, verkligen. Mm. För det förlänger livet. Och man blir glad. Och man blir varm. Då blir man så här,
jag vet inte vad det är. Jag tänkte börja med. Ni gör det så här rörelse.
Endorfiner.
Ja, exakt.
Ja, exakt.
Är det endorfiner?
Jag tror det.
Jag tror det också.
Men det syns inte i micken när man gör rörelser.
Nej, men det är jättesvårt att förstå.
Det är en nackdel.
Men det är verkligen klurigt att förstå. Det tar lång tid innan det kopplar, liksom.
Ja, faktiskt.
Okej, och så tänkte jag så här bara, men vad kommer hända under med nu, det här kommande året? Vad ska vi vara beredda på?
Ni ska vara beredda på att det kommer bli, förhoppningsvis, kommer barriärerna för att engagera sig med du sänkas. Fler aktiviteter kring projekten och fler aktiviteter som inte alls har projekten att göra. För alla SASSA members, men även för alla medviter. Vi kommer se mer interaktion mellan de olika projekten. Framförallt inom EDU, men också inom hela SASSE. Och sen hoppas jag för mitt liv att vi ska få bukt på bokningssystemet. Ja. För det är ju mitt största huvudbry. Att veta var alla kameror är, vem som har minneskort och vart Zoomboxen är. Nils Lager.
Ja. Vi ska reveala då att vi sitter med en annan inspelningsutrustning idag.
Ja.
För att synboxen är borta.
Men, ja, inte helt normalt heller.
Nej, men make it work. Det här funkar, hoppas vi verkligen.
Mm, jag ska göra allt i min makt för att det här ska liksom lösas. Mm. Så det är väl så här medfronten, skulle jag säga.
Mm.
Men annars generellt, Sasse, så kommer jag ha mycket fokus på att utbilda i normkritik. Men sen kommer vi också fokusera mycket på att vara tydliga med att informera om både ens rättigheter och skyldigheter när man är en Sasse-medlem. Framförallt rättigheter. Till exempel att man kan skicka upp en motion. Alltså ett förslag som K-styrelsen eller FUM sen beslutar om. Det är inte många som vet om det. Att man kan skriva in ett förslag eller på ett initiativ eller utökad budget eller så. Även informera om hur man faktiskt bokar och vad det finns för förhållningsregler. Hur man lämnar in ett kvitto, inte alla som vet.
Nej.
När man ska göra det första gången. Så ni får hålla ögonen öppna, små informella videos i framtiden.
Ja,
det ska bli jättekul. Det är jag väldigt taggad på. Men även Sasse brainstorming sessions. Där vi tillsammans tar fram nya idéer och hur vi ska utveckla kåren.
Vilken mage.
Mm.
Massa kamera också, för då ska man bli mer så här. Nu kanske jag förväxlar detta med sånt här fixa så att man också kan bli lite mer kreativ av det här. Nej.
Av att kramas?
Jo, eller nu kan jag förväxla detta. Jag återkommer.
Men jag tycker också att det låter ju bra.
Det låter rimligt.
Oavsett så är det en bra grej.
Skratta ska man ju bli mer kreativ av i alla fall. Så om vi har väldigt roligt så kommer vi bli mer kreativ. Så kommer vi komma på jättebra idéer.
Nice.
Mm. Och sen så slutligen så är jag lite nyfiken på Sasse Lifestyle. För du är ju skaparen bakom bloggen.
Wow,
säger jag bara. Hur jobbar man med detta inom kåren? Vad ser vi detta?
För detta året?
Ja.
Det var ju förra årets fokus att fokusera på studenthälsa och loggan tillhör förra året.
Okej.
Så. Vi kommer ju ha ett annat fokus i år.
Mm. Vad är det?
Det kommer.
Okej. To be continued.
To be continued.
Mm.
Men självklart så kommer vi ju vilja fortsätta att satsa och fokusera på studenthälsa. Det ligger ju framför allt under SU. Men jag tror att under detta året så har alla utskott genomsyrat mer eller mindre. Och det är ingenting vi kommer ta bort.
Det vore ju dumt med en så fantastisk logga.
På ett eller annat sätt så kommer vi fortsätta att jobba aktivt med studenthälsa.
Gud vad spännande. Och gud vad peppad jag är på det här året. Det ska bli så spännande.
Ja, verkligen.
Jag med.
Alltså tusen tack för att du ville vara med i Radio Klass.
Tack för att du fick komma.